du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Vi alla filmer ser att någon klocka de ringer i.
Det är när börsen öppnar.
Har vi ett sånt stort börsrum som är på Wall Street?
Nej, alltså Stockholmsbörsen låg ju förut där i Gamla stan. Man kan ju gå in i det börshuset idag, men det är ju dött. Hej och välkommen till en ekonomistas podd. Det här är Pingis Adenius.
Och det här är Isabella Löfvengrip.
Idag ska vi prata om ett ämne som vi har fått så otroligt mycket läsarmail om, det här med aktier, investeringar och fonder. Mm. Men idag ska vi framförallt prata om aktier. Ett gigantiskt ämne, och vi kommer säkert att återkomma till det här ämnet i programmet längre fram, tror jag. Stort ämne.
Precis, och det är ju så, aktier, de flesta människor vet vad det är för någonting, men just att hur man köper en aktie. Och jag kommer ihåg, Pings, när vi träffades för var det 2 år sedan, något sånt där. Så jag är ju stenkoll på aktier i och med att jag driver egna företag. Men jag fattar inte, hur köper man en sån? Vart går jag liksom, hur gör man?
du har inte testat så här på online? Nej, men alltså, det har ju blivit så otroligt mycket enklare. När jag började intressera mig för aktier när jag var liten, då var ju allting så otroligt komplicerat. Man skulle ringa till en bank eller liknande, och det var hur mycket papper som helst överallt. Jag minns när mina föräldrar skulle flytta utomlands igång och jag skulle liksom ta hand om deras aktier och alla papper, så var det liksom ett helt rum med bara papper, sådana här bevis på aktiehandel. Så det är ju förenklat så himla himla mycket idag. Vem som helst kan köpa aktier och det kostar väldigt lite. Men det första man ska göra när man köper aktier, det är att man öppnar en depå. Och det kan man kan se det som en garderob för sina kläder, fast det här är garderoben för ens aktier. Att här förvaras aktierna helt enkelt. Precis. Och den här depån kan öppna hos din bank. Det gjorde du hos din bank. Det finns jättemånga nätmäklare idag som specialiserar sig på just det här.
För det var det jag gjorde. Jag var tvungen att googla liksom, köpa aktier, bara för att se hur det funkar. Och sen så ringde jag till min bankkontakt och sa att jag ska öppna en depå privat och en depå för mitt företag. Så nu har jag helt enkelt som ett eget konto, ett eget utrymme för där jag kan köpa och sälja. Och sen där då kan man föra över lite pengar. Och sen så kan man helt enkelt köpa och sälja.
Och sen så hur det går till då, det är så här att idag har det, som sagt, det har blivit så mycket, mycket billigare, så att bankerna tjänar inte alls så mycket pengar på aktieaffär idag. Och därför tror jag att man kanske inte pratar så mycket om aktier, för att det är klart att det man inte tjänar så mycket pengar på, varför ska man marknadsföra det? Det är mycket bättre kanske att marknadsföra andra finansiella produkter eller fonder eller något sånt där. Men aktier funkar ju så att du köper andelar i ett bolag. Men det här bolaget måste vara noterat på en börs. Precis som att om du ska köpa kläder, säger vi, och du går in på en onlinebutik, så måste de kläderna finnas där som du ska köpa. Du måste liksom välja från det utbudet. Så precis som en onlinebutik så är börsen... Det finns ju hur många olika börser, alltså handelsplatser, som helst i världen. I Stockholm har vi till exempel Nasdaq och OMX, som vi kallar för Stockholmsbörsen i vardagligt tal. Och där kan man då handla andelar i bolagen som är noterade där. Så som enskild person så köper man alltså andelar i bolag.
För en person då som aldrig har gjort det här tidigare, nu har hon eller han reggat den här aktiedepån. Personen loggar in på depån och så har man bestämt sig för att nu har jag 10 000 kronor som jag ska spendera. Hur hittar alla bolag? Är det som Google där inne då, att man kan söka på H&M eller står alla i olika listor så kan man trycka i? Hur väljer man?
Det finns olika listor, men oftast är det lättast att bara söka på ett bolagsnamn och strunta i själva listan. Och de listorna är baserade på hur stort bolaget är, alltså hur stort är värdet i bolaget. Så att de största bolagen, vi kan säga Volvo eller Swedbank eller Axfood, alla de här stora, de ligger på den stora listan helt enkelt. Och så finns det olika listor. Sen finns det ju något som heter NGM och Aktietorget.
Så när du är i din depå, där kan du söka på olika listor och söka på olika bolag.
Och då är det ju ofta så att ska du kanske handla någon aktie som inte finns på i Sverige, noterad i Sverige, man kallar det för att en aktie är noterad, då får man oftast höra av sig kanske direkt i sin bankkontakt eller nätmäklare om man ska lägga en order på någon utländsk marknad. Ibland kan man göra det direkt på nätet. Vad som händer, precis som när du köper ett klädesplagg, är också det att du får betala en liten avgift. Oftast är det en procent av av hur mycket, hur stor din order är i värde. Och den här avgiften kallas för courtage.
Ja, och den betalar man när man köper en aktie, inte och bara säljer. När man, båda två alltså.
Det är som en transaktionsavgift helt enkelt.
Okay.
Men den ska man ju kolla upp, så är man ekonomista så ska man ju kolla den och också försöka förhandla ner den förstås. Och jämföra mellan bankerna, så har jag oftast gjort.
Så kan det vara så att om man köper en H&M-aktie på Avanza eller någon annanstans, så kan det kosta olika mycket?
Ja, absolut, det kan ni göra.
Aha.
Och det är ju liksom de olika bankerna och onlinebankerna, de har ju olika affärsmodeller och försöker pressa priset på olika sätt. Så att det är väl just det, att vad kanske större banker eller liknande företag, de kanske ibland tar jättemycket betalt för analys eller rådgivning och sånt där. Så att man måste ju liksom shoppa runt. Alltså man ska tänka som när man shoppar kläder.
Och var hittar man aktieoutlet då? Alltså vad är den billigaste kotagen?
Men det har ju vi skrivit också, man ska heller inte köpa aktier på rea. Alltså det där beror på, man kan inte säga rakt över, för att det är ju liksom alla onlinebanker som är billigast om man köper rena aktier. Men däremot, när jag har kollat runt om man ska köpa aktier utomlands till exempel, då kan ibland någon bank vara billigare för att det är mer komplexa produkter. Där är inte så stor konkurrens och då hänger kanske inte nätbankerna med just där. Mm. Så det finns ingen som är så här billigast överlag, utan det är bra att kolla. Men det är klart, på nätet är det billigare med rena aktieaffärer oftast. Men du, jag tänkte på det, du som har varit så bra förhandlare med din bank, du har säkert kunnat förhandla ner eftersom du har massa andra tjänster och samma bank. Så tror jag man kan göra väldigt bra. Om man gillar sin bank så kan man ju försöka förhandla om courtaget.
Men vad kostar en aktie i snitt? Alltså vad kostar det för en person som inte vet? Det är alltid från några ören till
kronorna. Men du äger ju aktier i VG, vad kostar de?
Ja, idag står det inte så högt.
De har ökat.
Ja, 13 öre tror jag senast. Men en H&M-aktie till exempel, vad står en sån i?
Ja, den pendlar väl, den ligger ju närmare 300 kronor.
Så en aktie för 300 kronor?
Ja, men den ligger ju under det nu. Vi får väl se när kursen varierar ju varje dag, det är en öppen handelsplats. Så det är ju jätteolika. Den dyraste aktien som finns, eller jag vet, det kanske finns någon ännu dyrare. Men det är väl den här, alla har säkert hört talas om den här aktieguren Warren Buffett. Och hans aktie Berkshire Hathaway. Man gör ofta så att man splittar en aktie när kursen blir för hög, för att det blir för liksom mycket pengar att köpa en enskild aktie. Så då splittar man den i flera olika bitar så att varje ska bli billigare att köpa.
Har det ett eget namn när man gör så? Eller
ja, det kallas för aktiesplitt bara.
Okay.
Men han, Warren Buffett då, han tycker att han har aldrig velat göra så. Så att en av hans aktier tror jag kostar så här 130 000 kronor. Eller, jag minns inte, men det är väldigt, väldigt mycket pengar. Så en aktie kostar hur mycket som helst. Sen är det så här att det finns olika typer av aktier. Det finns A, B och C-aktier oftast. Och det beror på hur röststarka, alltså hur mycket får man säga till om som ägare. För man blir ju faktiskt ägare, delägare i ett bolag, om än väldigt lite. Och har man aktier i ett bolag får man gå på de här bolagsstämmorna varje år. Då kan man gå gratis, så många säger. Har du varit på en bolagsstämma? Ja, du måste ha varit med.
Bara mina egna. Jag sitter ju som styrelseordförande nu för VJ 1890. Och vi hade ju en sån stämma för några månader sedan. Men det var, jag tror, 2 personer som dök upp. Vi har ju ändå ganska många aktieägare. Så att intresset är väl inte jättestort att gå på de här bolagsstämmorna.
Min pappa gör det mycket. Det roligaste som hände under en av hans bolagsstämmor, det var att min man ringde och frågade om han fick fria till mig under en bolagsstämma. Men pappa svarar alltid i telefon. Så att mitt i så här, det var så här Beijer Almas bolagsstämma, mitt i typ en smörgåstårta, så bara, det är ganska så här sociala tillställningar.
Ja, men det borde ju gå att läsa årsrapporten istället. Det är
ja, det kan man absolut göra. Nej, men jag säger så här, det gäller att inte göra det här för komplicerat. Som sagt, det finns A, B och C-aktier. De flesta aktier som det är mycket handel i, de här B-aktierna, då har man kanske inte så mycket att säga till om. Alltså, man har inte så mycket röststyrka så att säga på en sån här bolagsstämma för att göra stora förändringar i bolaget. Men man kan ju också, som man säger, rösta med fötterna. Alltså gillar man inte ett bolag så säljer man aktierna istället.
Hur många aktier måste man köpa? Finns det någon regel kring så här, man måste köpa minst 10 H&M-aktier, eller kan man köpa 100, eller räcker det med en aktie i varje bolag?
Alltså vi har väl sagt, tänkte bara på hur du och jag gjorde i börs-SM. Så det är väl mycket det här att vår ekonomista regel, det är väl att man hellre ska köpa mer av det man förstår och tror på än att sprider man sakerna, precis som hur man bygger upp sin garderob, att man behöver kanske inte 10 par jeans liksom. Hellre ett riktigt bra par, att man provar, utvärderar, tänker igenom det här jag. som vad ska jag säga, regel. Jag tycker så här, det viktigaste är att man tittar på, tror man på det här bolaget, vill man verkligen köpa den här aktien, och att man är beredd på att en aktie kan gå upp och ner. Mm. Så att man inte investerar i en aktie och man behöver pengar om en månad.
Nej.
Utan gärna tidigast om ett år, hellre 2 eller 5 år. Mm. För det viktigare är vad man köper än när.
Yes. Så om vi säger då att det är en person som har sparat ihop 50 000 kronor.
Mm.
Och så känner hon så här, men 50 000 kronor, visst det är jättemycket pengar, men jag vill verkligen testa aktiemarknaden. Jag kan överleva utan de här pengarna. Då kan hon gå in och sen så ska hon då investera i saker hon tror på, snarare än att bara köpa fonder hur som helst och hur många olika bolag. Utan det är bättre att hon köper fler i det som hon känner att hon har koll på, helt enkelt. Mm. Och det kommer vi prata mer om kring just ekonomistanalysen.
Mm. Det här är säsongens sista avsnitt av en ekonomistas podcast. Vi har ett litet uppehåll eftersom Isabella är hemma och mammaledig. Och vill tacka vår sponsor som är Skepparholmen Spa i Nacka, 20 minuter från Stockholm. Skepparholmen är ett så här spännande ställe, för vi har gjort väldigt mycket där. Faktiskt är att vår första helg när vi skulle börja skriva boken Ekonomista var på Skepparholmen. Vi har varit där på spat väldigt mycket och på hotellet, och vi har också gjort filmer för Lövengrip, Karen Culler, på Skepparholmen. Det är ett spa som jag och Isabella gillar väldigt mycket båda två. Ett stort spa med en härlig utepool och fantastiska behandlingar och väldigt lugnt och mysigt nära vid havet. Så åk gärna ut till Skepparholmen om det är över dagen eller en helg eller varför inte flera dagar. Utepoolen tycker jag kanske är bland det härligaste, och maten och varför inte också havet och miljön. Det blir många saker. Men tack Skepparholmen. Men du frågade liksom hur mycket man ska... Man får alltid den här frågan. Så här, hur mycket ska man köpa aktier för? Det är ju individuellt. För man ska ju, bara man har sina pippipengar. Till exempel att om man köper de här aktierna, man fortfarande har pengar på ett vanligt sparkonto.
Mm.
Eller om det känns tryggare för någon att ha pengar någon annanstans, vad vet jag. Men så att man har den här bufferten på ett par månader om någonting händer eller om något går sönder. De pengarna ska man inte lägga i aktier, för man vet aldrig.
Men det här med, för många människor månadssparar ju. Att man lägger undan kanske 10% av sin lön, för det är ju det som vi rekommenderar.
Ja.
Men ska man sitta och månadsköpa aktier? Eller är det bättre att ta 2 gånger om året än höst och vår? Att nu ska jag liksom, ja, men ändra min aktiedepå.
Ja, alltså visst,
jag spelar ingen roll.
Jag vet att när jag var yngre så kom jag ihåg att aktiespararna alltid pratade så mycket om att man skulle köpa då och då. Och det kan ju vara bra, men tror man långsiktigt, om man säger så att jag skulle köpa aktier i någon av våra bolag, alltså som vi äger, de är ju inte börsnoterade då. Då skulle jag gärna göra så, liksom bara köpa på mig mer och mer. Det enda man ska tänka på om man köper på någon så här autogiro-sätt, att det bara blir automatiskt, det är ju det att aktiemarknaden går ju upp och ner. Så jag har oftast haft strategin snarare att jag köper hellre en större liksom bulk aktier när jag tycker också att läget är bra. Viktigast är vad det är för aktier. Men eftersom det går upp och ner så kan man ju följa och titta lite. Nu till exempel har det ju varit jätteoroligt i USA.
Mm.
Så börsen går jättemycket upp ena dagen. Sen går den kanske ner jättemycket andra. Det kan skilja flera procentenheter på en dag. Och då kan ju det vara ganska noga vilken dag man väljer av de där.
Mm.
Helt enkelt för priset. Precis som en liksom helt galen klädaktion på nätet liksom. Mm.
Och om man då, alla frågor, om man då sitter då på några aktier så bestämmer sig för att nej, men nu vill jag sälja av några, eller alla i något företag.
Ja.
Vem ringer man och säger att nu ska jag sälja mina aktier? Lägger man upp dem på aktieblocket, eller hur funkar det?
Alltså det funkar ju inte, nej, men det funkar ju inte så här som när man säljer kläder där, att man kan ringa runt sina kompisar eller länka och sådär och ge bort det till någon, utan det är ju en marknad där man inte vet vilka köparna och säljarna är. Alltså visst, du kan gå in och titta på att du ser att det är den här banken som köper och säljer. Den informationen finns ju absolut. Men du vet ju inte om det är Pelle eller Anna liksom bakom där. Du ser kanske att det är SEB-banken som köper här, eller någon fondkommissionär som sitter och köper och säljer.
Men har man av sig aktivt, eller kan man lägga ut och säga att de här aktierna vill jag sälja, vill någon köpa?
Nej, du lägger ju bara in som en automatisk order. Precis. Egentligen så är det, om du tänker att du gör det på nätet då. Så visst, du kan ringa till din bank, det kan du ju alltid göra, men gör du det på nätet, det blir ju liksom som en automatiserad, det bara skjuts ut att du vill sälja dina aktier, så de läggs liksom i marknaden och så köper någon annan upp dem.
Och hur lång tid brukar det ta innan man får sina pengar?
Men det är väl sådär att det tar 3 bankdagar. Alltså en order brukar ju, alltså börsen och de flesta, de garanterar ju att det ska finnas handel i aktierna, som man kallar en viss likviditet. Så att du vet att dina aktier ska kunna köpas och säljas.
Men vad är vanligast då? Är det att man sitter och köper och säljer och försöker liksom gå plus på mellanskillnaden? Eller är det det här långsiktigt att man har en årsavkastning från de bolag som man har valt att köpa aktier i? Alltså, vilket metod tror du är vanligast att använda? Är det en mix av båda två?
Det är någon mix, men jag menar, vi kan titta på lite statistik. Och det är ju, tittar man så här, i Sverige då, så har 77% av alla kvinnor äger andelar i vanliga fonder. 75% av männen. Och allt färre direkt äger i aktier. Att man har valt att köpa enskilda aktier själv. 21% av alla svenska kvinnor har aktier. Och 35% av alla män. Så att intresset är ju inte så där jättestort idag.
Nej.
Så är det inte. Så att jag tror inte att den vanliga personen är så aktiv faktiskt. Utan många aktier ger ju också utdelning. Ja. Alltså man delar ut en del av vinsten som man som aktieägare får. Och då kan man titta på ett mått som kallas för direktavkastning. Alltså hur stor del av aktiens pris får du tillbaka i vinstutbetalning.
Och det här är säkert.
Det är pengar som kommer ut på ditt konto. Självklart så varierar utdelningen från år till år. Det är ju inte liksom säkert förrän bolaget har meddelat så här mycket kommer vi att dela ut och det ska godkännas på stämman och så vidare. Det är ju ganska säkra pengar och liksom ju längre historik det kanske finns om det här bolaget, att de har delat ut och att det har varit stabilt, ja men då kan man väl se det som en rätt så säker inkomst. Men på så sätt kan man ju sitta och ha en aktie länge. Man vet att den här utdelningen kommer varje år. Så är det ju absolut. Men det är klart att i kombinationen. Sen betalar man ju vinstskatt. Man betalar 30% i skatt på den vinst man gör. Men gör man en förlust så kan man liksom kvitta den förlusten mot en vinst. Så att man betalar ju inte, man betalar skatt på totalen. Så gör man en förlust som är lika stor som vinsten, då betalar man ingen skatt. Så det är ju en kombination helt klart. Men sen är det klart att det finns de som är så kallade daytraders som sitter hela dagarna och sådär. Det var ju lite så, jag blev inskolad i det här med aktier, att sitta i sådana här aktierum med killar som sitter och skriker och liksom.
Men det är den bild man har, men om du tänker ja. Man mycket på det här Wall Street och sitter så här snygga killar som är, men så här, alltså, och sitter där och bara köper och säljer och ja.
Vi ska göra det en dag. Vi ska gå ner några kvarter bort. Där sitter ju några gamla kursare till mig från Lund, några killar. De försörjer sig helt på daytrading. Vi kan gå upp dit en dag och kolla och så här, spela in och höra hur det låter. De sitter så här och skriker och bara skriker med olika index och så här.
Men alla filmer ser alltid någon klocka de ringer i.
Men det är när börsen öppnar. Det är, hon var ju till och med Carrie, kommer du ihåg det? Carrie Sex and the City fick den här öppningsklockan.
Ja, just det.
Var det som en grej i New York faktiskt.
Men har vi ett sånt där stort börsrum som är på Wall Street här i Sverige?
Nej, alltså Stockholmsbörsen låg ju förut där i Gamla stan. Man kan ju gå in i det börshuset idag, men det är ju dött. Liksom. Det är ju för att man kan ju sitta var som helst och handla. Det är ju så. Är om du och jag var traders, vi skulle kunna sitta på Mallorca liksom. Ta med dig Christian, hunden och Odd och jag tar med mig Christer och så och liksom, kan man sitta där och försörja sig liksom på det om man är bra.
Om ni som har följt oss vet att vi är med i AktieSM. Och om jag ska prata kring hur ekonomisten analyserar ett bolag och aktier, så kan vi ju ta upp lite grann hur vi har tänkt just kring vårt aktie-SM. För där har vi valt några bolag som verkligen, där vi visar hur vi tänker kring val när vi köper en aktie. Börs-SM är någonting som Dagens Industri gör varje år.
Ja, det är aktiespararna också. Det är flera aktörer tror jag. Men det är Dagens Industri bevakar ju noga och aktiespararna.
Och syftet, det är ju låtsas pengar. Det är, ja, nu sitter inte vi på riktigt och gör här. Men vad är det, 4000 anmälda?
Ja, något sånt, lite drygt tror jag.
Och sen tävlar man i under ett års tid och ser vem gör smartast affärer.
Och regeln är också att man måste ha alla, man får inte köpa bara en aktie, det måste vara 4 aktier. Som är jämnt fördelade också.
Och i vanliga fall så kanske man hade köpt lite aktier som är väldigt mer långsiktiga och trygga om man tänker så. Men i och med att det är en tävling på ett års tid så har vi valt att vara lite mer djärva också i våra beslut. Det är ju så, för vi ska ju vinna, då får man chansa lite. Men ska vi berätta kring till exempel, vilken aktie ska vi börja med?
Börja med Phoenix Auto, hur vi tänkte där. För det handlar ju det här om att förstå vad bolaget håller på med och att man tror på att de ska kunna tjäna pengar och öka sina vinster, och därför ska aktiens pris öka.
Nej, men när vi tittade på vilka bolag som skulle välja in till börsen så Jag hade inte jättestor koll på vad som fanns, men då tänkte jag direkt på så här, men ett klädmärke eller något, ett bolag som har med någonting med en livsstil som jag tror på eller någonting. Och som ni vet så mitt ex jobbade på Fjällräven, så jag har ju blivit liksom alltid haft de här kläderna hemma, och trots att jag inte är en friluftstjej så har jag alltid förstått hur bra kvaliteten är. Och köper liksom deras vinterjackor och sådär. Och för mig då så är Fjällräven ett varumärke som man som svensk är väldigt stolt över. Jag känner till historien av Åke som grundade bolaget när han var väldigt ung. Idag tror jag att han är 80 år. Och bolaget är väldigt välskött. Och helt enkelt de flesta, eller alla svenskar vet vad Fjällräven är. Man känner igen konken i ryggsäcken. Och tittar man nu i USA så har Fjällräven öppnat en butik och man ser konkenryggsäckarna på små barn överallt. Så det är väldigt kul. Och så för mig kändes det här att just Phoenix Outdoor då, där Fjällräven är en del av, så kändes det väldigt intressant att just att få med, ta med det bolaget. Om vi då ska göra en ekonomistanalys på det, så med Pingis, vad ska du dra så? Vad är en analys av en aktie? Det finns olika analyser.
Analys, det heter man liksom, man analyserar precis som om du skulle analysera ett plagg. Analysera ett plagg jämförelsevis och titta på vad är det gjort av. Vi tittar på designen, vi synar sömmarna.
Men LCC, då gör man en analys på innehållet.
Ja, precis. Det är alltifrån design, innehåll, kvalitet, marknad, varumärket. Så att det lättaste sättet är att titta på liksom, hur tror du på den här produkten? Vi brukar ofta prata om att de bolagen vi investerar i, att vi själva är konsumenter av dem. Ja. Eller man förstår varför
de
andra
pengar.
Konsumenter gillar det här företaget.
Ja, och ser också en framtid. Ja, och där kan jag bara tänka, om jag tänker då på Fjällräven och Phoenix Outdoor, så tror jag verkligen att ju mer, vad kallas det, urbaniserade vi blir med stadskärnan, att vi så blir också den här utomhusmiljön och friluftsliv blir ännu viktigare. Och vi svenskar är redan duktiga på att vara ute i naturen, men tittar vi på grannländerna och ner mot Europa, så ser vi också att det börjar bli en väldigt stor trend. Att man som spanjor eller portugis åker upp hit och tältar istället, och framförallt liksom tyskarna. Jag tror i Tyskland är där man säljer mest fjällräverkläder. Så jag tror, min personliga åsikt är att den här typen av plagg, livsstil som andas de här plaggen, kommer öka ännu mer. Och därav så tror jag också på en bra framtid för det här bolaget också. Och då vill jag vara med på den här resan med att köpa då aktier i bolaget.
Det här med varumärket är viktigt. Sen tycker jag också är viktigt, du var inne på hur ägarbilden ser ut i bolaget. Vad är det för människor? För det handlar ju om, vad är det för människor som driver det här bolaget? Vad är det för ägare? Det kanske finns en ägare som inte långsiktigt, till exempel, en väldigt splittrad ägarbild. Jag tänkte på det, om jag tänkte så här, att jag inte var delägare i Flatter, vårt egna bolag till exempel, så tror jag väldigt mycket på dig, Johanna och Gustav. Och det skulle för mig vara väldigt mycket en kvalitet att veta att grundarna eller ägarna, vilka det är, de äger en stor del av bolaget, så att mycket hänger på dem. Och de vill inte göra något fel, eller de vill inte tömma bolaget på pengar eller göra någonting dumt. Att titta på det. Och det finns ju till exempel, jag vet att i boken har vi skrivit till exempel om Ralph Lauren, vi har pratat om H&M ibland och sådana här bolag där det är en ägarfamilj som är väldigt stark. Fjällräven är ett sånt. Och när vi tittar på Nokia till exempel,
då var som också med i portföljen,
börsen, där var ju en sån viktig del att man tittar på ägarbilden, att det kändes väldigt naturligt att Microsoft skulle vilja gå in och ta en position i Nokia. Liksom. De hade väldigt starka band, och det är det som ligger i loopen just nu, som har gjort att den aktien har ökat väldigt, väldigt mycket. Sen verkar det nu också som att den här andra delen med nät som Nokia också håller på med, att det är en fusion i USA med två bolag som heter Lucent och kanske ett annat som heter Alcatel. Men även där tittade vi jättemycket på vad finns det för varumärken vi tror på. Det har blivit allt segare för Apple att nå framgångar. Folk använder mobiltelefoner trots allt. Vilka är det som kan komma igen när det går lite trögare för Apple? Jo, det är väl antagligen Samsung och Nokia. Och när Nokia har liksom Microsoft i ryggen, så känns det som att det finns en väldigt stor potential.
Och den har gått väldigt bra.
Den har gått absolut bäst i portföljen. Och så tycker jag att de gör bra produkter.
Men sen hade vi också en aktie som vi bytte ut. Och det var ju Fastighetsbyrån.
Tänker du på Lundbergs?
Lundbergs, ja, precis. Och det är en väldigt stabilt bolag. Men där var också väldigt intressant, just för att det är väldigt många kvinnor som sitter i styrelsen. Är det 40%?
Ja, 50%.
50%.
Det är få kvinnor.
Och det är väldigt unikt när vi tittar på börsnoterade bolag. Och det har ju visat sig i studier att när det är ett bolag där det är väldigt jämställt i en styrelse, så går bolaget också väldigt bra. Så det kan ju också vara ett sätt hur man analyserar bolaget. Ja, men är det jämställt i bolaget?
Och det handlar ju jättemycket om att män och kvinnor tänker olika, så det blir en bra balans helt enkelt. Jag menar, det är ju samma sak alla typer av bolag, borde bara kvinnor kanske inte är bra heller att liksom titta på den här fördelningen. De två kvinnorna är också delägare i Lundbergs. Det var väl lite för att det är ett väldigt stabilt och tryggt bolag. Hade det varit längre sikt tycker jag vi skulle varit kvar i den aktien. Men nu försökte vi väl betta lite bara för att vi ska komma så bra som möjligt i den här tävlingen, eller hur?
Och sen en annan grej också som flesta av er som lyssnar känner igen, det är ju faktiskt VRGs varumärke.
Ja.
För VRG, det valde vi att ta in nu i vårt portfölj. Jag förstår inte hur det har gått så bra för de senaste dagarna.
Nej, nu har börsen varit så himla skak.
Ja, men det är ju som i USA och så. Ja. Men hur som helst, och då tänkte vi återigen sådär, men vilka varumärken konsumerar vi själva? Vad köper vi för någonting? Och VRG har ju bland annat Rizzo,
Morris och Accent.
Precis. Bolag som vi tror på.
Ja, och framförallt om man tittar också på att över en konjunktur, när folk köper alltid skor, man köper alltid kläder, och vilka har starka varumärken, vilka tjänar fortfarande pengar nu när det är en svagare marknad. De flesta andra skoföretag i Norden går ju med förlust idag. Men Rizzo till exempel är de enda som går med vinst. Och vi tror väl också att de kanske satsar mer, de finns fortfarande inte på nätet. Så att, vi hoppas kanske att de expanderar där och kan de växa ännu mer. Det vet vi inte om de gör, men det är väl vad vi kanske hoppas på att de ska göra för att aktien ska öka mer, eller hur?
Och sen, jag vet inte om vi sa det i en annan podd, men vi pratade om det här att en skock 14-åriga tjejer kan göra en bra aktieanalys. Mm. Om vi då pratar om alla de här varumärkena, H&M och Ritz och sånt där, så när vi själva går på stan, på Drottninggatan och shoppar, så ser ju vi vart det är fullt, vilka butiker är tomt, vilka har rea hela tiden. Mm. Och en butik som alltid är välfylld med människor där och det nya produkter hela tiden, det är klart att man, om det bolaget är noterat, så känns det ju som att det kan vara en bra idé att investera om man själv är en bra konsument där.
Det finns ju många bolag på börsen, det finns ju Lindex. Om man vill titta på just kläder, detaljhandel, finns Lindex. Det finns retail and brands som är då Polan och Pyret och JC.
Har väl gått inte bra.
JC har gått jättedåligt.
Ja. Polan och Pyret går
MQ
bra.
Finns på börsen. Du har H&M. Vad har vi mer? Ja, vi har då Venue Retail Group och Kappahls har vi också.
Mm.
Det finns ju ganska många att jämföra med. Tittar man på mat så finns det Axfood som har Hemköp och Willys. Och det finns ICA-gruppen. Så man kan ju liksom gå runt och göra en sån enkel studie faktiskt, bara i butiker helt enkelt. Och man kan testa hur det är att bli kund hos, vi säger, Tele2 eller något annat bolag. Jämföra med Telia eller något annat. Vi har ju också i börsresan satsat på det här bolaget Nax som då köper in sig i riskkapitalbolagens
fonder. Det är intressant, berätta hur Nax funkar.
Ja, det kanske är lite mer komplext, men kort eller sammanfattat kan man säga. Man blir delägare i företag som riskkapitalbolagen investerar i. Och riskkapitalbolagen köper in sig i bolag som inte finns på börsen. Och Nax köper bara in sig i bolag som är noterade i Norden. Och där är också väldigt mycket detaljhandel. Det finns många norska bolag, men bland dem man kanske känner till är Munters och Espresso House till exempel. Det är också något skönhetsföretag och sådär. Det är ganska många olika bolag, men det kan man läsa mer om. Men den har också gått väldigt, väldigt bra ju.
Mm. Nu är jag nära att prata om mitt eget V890, mitt eget smyckesmärke, men jag vet inte om man får göra det när man sitter och höjer sig.
Alla vet nu om det. Men du kanske kan, utan att på något vis vara, så kan du bara förklara hur du tänkte, eller hur man ska tänka. Det är väl också vad du förstår. Jag vet inte om det finns något annat riktigt att jämföra med.
Nej, men för mig handlar det om att man investerar i saker och ting som också tror har en framtid. Du berättade om att skor kommer alltid att säljas.
Mm.
Jag tror att smycken, guld och silver också alltid kommer att säljas.
Mm.
Det är väldigt svårt att tro att vi lever i värld om 50 år där ingen använder guld eller silver.
Mm.
Därav så känner jag att det är en liksom trygg investering. Andra grejer som jag tror vi alltid kommer dricka alkohol.
Mm.
Det är en sån här grej som alltid kommer vara lönsamt att investera i. Det vet inte jag hur de bolagen går på börsen.
Man kan ju köpa aktier i LVMH, alltså Louis Vuitton och Tennessee. För de har ju både champagne och andra såna här spritmärken. Nu ska man inte promota att man ska köpa aktier i sprit. Men det var som någon kompis sa, att folk kommer alltid dricka champagne. Och det finns en begränsad mängd. Helt enkelt.
Och andra saker, jag har väldigt svårt att, nu har ju vi hade ju med själva Tele2 i vår portfölj tidigare. Mm. Men jag har väldigt svårt att se att varenda telekombolag i Sverige kommer att överleva. Mm. Så jag tror inte på det. Och att ta betalt lite grann som han får ett säger. Mm. Att bra, ska du ta betalt för att jag pratar? Eller ska luften är ju fri lite grann. Mm. Och jag tror att det är just att ta betalt för att ringa telefonsamtal eller för wifi i framtiden tror inte jag på.
Nej.
Därav så skulle jag inte heller vilja gå in i ett bolag som tar betalt för det. Kanske de kommande 2-3 åren, men sen finns det ingen framtid för det.
Ja, det är väl i sånt fall om de kan göra nya saker. Jag vet ju, Tele2 har väl satsat på att till exempel göra sådana här telefontjänster, att de kan sälja mer tjänster och service, telefonväxlar och sånt där, som är lite mer komplext. Men sen, jag tror kanske händer i Sverige, det är ju att det finns ju Telenor 3, Telia och Tele2, att tre köper Tele2 eller tvärtom, och då kommer det säkert aktier
ja, men, det är klart.
Men det är ungefär som att det finns för många aktörer på vår lilla marknad helt enkelt.
Men andra branscher då som man tror på, vad kommer aldrig försvinna i tiden, bolag som
ja, men det är väl det som man ska tänka på, att jag menar, nu kommer ju den här, vad heter det, gamla Candy King, karamellkungen, de ska ju gå till börsen nu till exempel. Visst, det kan liksom, jag tänkte på det, att det stod i tidningen i morse så att det var äggets dag eller någonting. Jag tänkte på det. Folk vill aldrig äta så mycket ägg som nu, för att alla ska typ leva efter LCHF och ingen köper bröd längre ungefär. Fast det tror jag för sig att folk gör ändå. Men jag tänkte på det där mycket med att vissa saker förändras ju inte. Jag tror till exempel att om man köper aktier i ett skönhetsföretag, jag tror att vi har ju LCC själva, men Oriflame till exempel finns på börsen. Våra ögonfransar och vår hud kommer inte förändras så mycket. Vi kommer antagligen att fortsätta konsumera mascaror och hudkrämer och sånt där. Precis som att våra fötter kommer att se likadana ut om 100 år. Liksom. Vi kommer
men
att behöva skor.
De här personerna som köper aktier i Facebook. Alltså jag har väldigt svårt att, jag tror inte någon tror att Facebook kommer att överleva i 5-10 år till.
Nej, vi bara titta på hur det redan har gått.
Ja, men för ingen, det vet vi själva. Jag kommer inte, då som ni så lyssnar, jag vet inte om ni minns Luna Storm och Playahead och alla de här.
Liksom, MySpace.
Och, MySpace, det funnits hur mycket som helst där man har samlats. Och ingen har ju levt liksom mer än max 5 år. Och de som köper aktier i Facebook, tänker de inte då så långsiktigt, utan de planerar att göra en hög vinst på kort tid? Eller varför tror man går in i ett sånt bolag?
Jag kan tänka mig som Facebook äger Instagram.
Just det, där finns
det. Det skulle också kunna vara att Facebook är så pass stora ändå, så att också om de förvärvar någon mindre spännande sociala medietjänst, så kan de kanske snabbt få det bolaget att växa och skapa nya värden. Men, eller så gör de någonting som liksom får aktien att växa, för att de kanske hittar väldigt mycket nya användare på nya marknader till exempel, att det får aktien att växa. Men det jag tycker själv som man ser, om man återigen går tillbaka till dig och mig och liksom våra vänner, så märker man ju att färre av våra kompisar och vänner använder Facebook.
Yes.
Och det tycker jag själv är en signal. Jag blev jätteförvånad, LinkedIn använder många, det kom ju också till börsen, tror jag, det var nog före Facebook tror jag. Jag kände också att det var konstigt. Nu kommer ju Twitter att gå till börsen.
Just det.
Jag tycker också det känns.
Det är ingenting som jag kommer vilja investera i.
Nej, jag vet inte. Det känns inte heller som att Twitter har varit sådär halvintressant i Sverige. Men
är Google börsnoterade?
Ja, det är de.
Hur går det för den? Vet du det?
Det är väl också upp och ner. Det är ju liksom att många av de här aktierna, precis som Apple, att de liksom har blivit väldigt, väldigt högvärderade. Och jag menar, Google har ju nästan som ett, vad ska jag säga, mer än, det är som ett monopol nästan, kan man ju känna. Men alltså hur en aktie värderas på börsen, det handlar ju väldigt mycket om att aktiens värde ska vara också en spegling av vad man tror om framtiden. Nu kommer man in på lite så här komplexa termer. Man pratar oftast om att det man vet om framtiden, det är liksom inräknat redan i aktiens värde. Man kallar det för att det är diskonterat. Alltså det är redan inräknat.
Mm.
Så att många vet ju liksom att Google kommer att tjäna jättemycket pengar. Och man har liksom redan räknat in all framtida tillväxt i aktien. Man brukar oftast bedöma det så. Det är ju, idag så har vi ju så himla, himla mycket information. Och all den informationen gör ju att man får helt enkelt lättare att bedöma hur det här bolaget ska gå.
Mm.
Så att alla framtidsprognoser och allt som finns ute redan har ju folk redan liksom räknat hem i aktiens pris någonstans, säger man. För det är ju en öppen marknad någonstans. Mm. Så därför är det klart att tittar du på ett bolag som inte är noterat på en börs, då finns ju inte lika mycket information om det. Då kan man säkert göra större klipp, så att säga. För det är inte lika många som tittar på ett sånt bolag. Och det är väl kanske lite det som gör att, jag menar, riskkapitalbolagen, de köper ju oftast liksom bolag utanför börsen. Då kan det finnas en helt annan marknad. Men den är ju mycket mer svår, då ska du ju ha extremt mycket pengar.
Absolut.
Men jag tror ändå att den här sunda analysen som vi pratar om, ekonomista, den kan man inte heller, den är så, tycker jag, himla smart ändå. För att det handlar inte bara om att titta på siffror eller grafer, men jag har ju läst en här teknisk analys. Och då tittar man ju bara på grafer och olika mönster i en marknad. Det finns väl många som tycker att det är fantastiskt bra. Jag kan tycka att det funkar ibland, men det här otroligt komplexa sättet ibland, att bara sitta och titta på siffror, att de här mjuka värdena är väldigt viktiga också. Vad är det för människor i bolaget? Vad är det för varumärke?
Och tror man själv på det? Förstår man affärsidén?
Vad säljer det här bolaget för saker eller tjänster? Och tror jag på dem?
Det finns ju ett problem som jag var nära att... Jag har skrivit om det i boken. En jättedålig investering som jag var nära på att göra. Och där förstod jag ju inte riktigt idén. Nej. När jag var nära på att göra den investeringen. Men jag trodde ju på den personen som rekommenderade idén. Ja. Och det kan ju också väga väldigt högt, att någon person som man gillar, i det här fallet så var du betuttad i den här killen.
Ja, just det. Livsfarligt, Frida.
Världens snyggaste kille, ja, inte snygg än Odd, men en snygg kille.
Vad bra att du poängterar.
Ja, men här kommer han och säger, Isabella, jag har världens affärsidé, du borde liksom investera i det här. Och då är det så svårt att veta, men gud, ska man, jag borde ju lita på den här människan. Men återigen, jag förstod ju inte affärsidén. Det var det som gjorde att jag inte till slut investerade. Jag har skrivit lite grann om det i boken, men jag kan ju ta upp det här också. Jag kommer ihåg när han ringde mig, den här brittiska mannen. Och vi hade börjat dejta ett tag. Och så började han prata om att han har en bra affärsidé som jag borde gå in och investera i. Jag hade nämnt att jag drev Löwengrip Invest. Och idén med det här bolaget var att vi skulle köpa land i regnskog i Kongo som vi skulle bevara. Mm. Och enligt honom så kostade en hektar ungefär $2. Så vi skulle köpa, om det var 100 000 hektar. Och den här regnskogen skulle vi förvara, kanske bygga någon skola där i, något sjukhus, men helt enkelt inte skövla den. I sin tur så skulle de här flygbolagen som måste köpa utsläppsrättigheter för att de smutsar ner med koldioxid, de skulle behövt köpa utsläppsrättigheter av oss i och med att vi producerar ny syre. Nu sitter säkert någon bra miljömänniska och tycker att det låter galet. Och jag håller med, det låter ganska galet. Men hur som helst, det här var affärsidén. Och enligt honom och hans grafer så skulle jag investera 800 000 kronor. Och han skulle investera bara 2 miljoner. Och avkastningen skulle komma tillbaka ganska snabbt. Och nu satt jag inför problemet att ska jag haka på den här fantastiska investeringen? Lita på honom, han brinner för det här och sånt där. Men efter några månader så bestämmer jag mig för att det inte känns bra i magen. Och ibland till och med så är det en sån enkel analys som fungerar. Att jag inte förstår vad vi håller på med. Och jag ber honom om mer information, mer papper och sånt där. Men det går liksom inte. Och till slut så bestämmer jag mig för att jag inte ska investera i den här regnskogen. Och då blev han jättearg. Och slutade höra av sig. Och det säger ganska mycket att investering kanske inte var så bra. Kanske inte var en investering överhuvudtaget.
Jag frågar mig om du trodde på den här regnskogen i Kongo.
Men jag säga, tänk om jag hade skickat över, för de här summan pengar hade jag liksom precis sparat ihop efter drivit bolaget i 1,5 år. Och tänk om jag hade liksom investerat varenda krona där. Och sen hade han bara dragit på pengarna. Att det inte ens fanns ett projekt.
Alltså det är så himla farligt. Jag kommer ihåg, det är så tråkigt sånt där. Det var tyvärr ska jag inte säga. Jag önskar nästan att det varit jag själv. För att min syster gick på en sån här grej. Att det var någon släkting eller någonting som sa till henne när, det här är många år sedan, när Telia-aktien skulle noteras. Och hela svenska folket trodde att det här är världens bästa aktie.
Men alla som köpte då?
Alla köpte den. Och tyvärr i början så gick aktien ner väldigt mycket. Så hon förlorade jättemycket pengar. Det har ju gjort att hon har för alltid trott att det här med aktier är helt värdelöst. Och aldrig köpt något mer. Men jag har också tänkt på det här mycket. Jag trodde ju alltid att det här med aktier, ju mer komplext, desto bättre skulle det bli. Att det här att jag snöjade in mig på teknisk analys. Alltså jag satt på såna här knäppa DVD-filmer med något som heter Point and Figure. Och alltså det är så vara det knäppaste man kan göra. Sitta och liksom, man sitter och ritar kryss och nollor och gör grafer efter det. Och det säger ju ingenting om vad det är för bolag, vad det är för substans i det.
Men hur tänker man då? Är det bakåt i tiden, hur det har varit tidigare? Ja, och sen kommer det gå fram?
Man försöker läsa ut mönster. Man tittar historiskt Det är ungefär som att sitta och gamea på något konstigt spel.
Men kolla mönster, de här exor, de säger ingenting om affärsidén eller hur marknaden ser ut. Eller?
De, man sitter och tittar på dem.
Eller om det är kris i USA.
En annan, ja men då ska man också titta på en massa andra parametrar. Men en annan modell som jag älskar, den heter candlestick-metoden. Och då är det som mönster ser ut som alltså utbrunna ljus. Mm. Om de är mörka eller ljusa och hur lång veken är. Det här är en gammal japansk värderingsmetod. Och då sitter man och tittar på de här vekarna och ljusen. Och så ska man försöka titta då. Ja, det här mönstret ser ut som att imorgon kommer det gå upp eller gå ner. Och långsiktiga mönstret ser ut som att det ska gå upp och ner. Så man sitter och försöker förutspå trender. Ungefär som att man tittar i en kristallkula. Det finns ju många som hävdar att de har gjort sådana här tester till exempel. Att de använder apor som sitter och kastar pilar på vilka aktier man ska köpa. Och att de har lika stor träffsäkerhet som en sån här supervälbetald aktieanalytiker. Så att någonstans är det så här. Om det går väldigt dåligt med en aktieplacering. Vem mår sämst? Är det din bank eller din rådgivare eller du själv? Mm. Och jag brukar tänka så här. Det är jag själv.
Men det är en egoanalys man får så att, göra.
Ja, en egoanalys. Mm. Precis. Alltså, man måste gå tillbaka till sig själv, tror jag, på det här. Och investera efter det. Mm. Jag tänkte på det här också. Man får inte heller bli för emotionell. Nu kommer min man säkert bli sur på mig, men han har gått runt och varit jättesur för att han inte köpte aktier i SAS. Och SAS-aktien har ju gått jättestark. Jag vet att du och jag pratade om att vi skulle in den i börs-SM och så var det mitt i sommaren och glömde bort det. Den har gått jättestarkt och han har gått runt och varit så sur för det. Och så har han tänkt, nu ska jag gå in i den. Och så har han glömt bort och jobbat. Och bara för det så känner han att nu ska jag verkligen följa mitt hjärta och nu tror han att helt plötsligt börsen skulle gå ner. Och då har han gått in och köpt certifikat, jag ska inte gå in på vad det är, men i alla fall som tror på nedgång. Och där blir, förlorar man eller vinner procentuellt väldigt mycket, mycket mer än en vanlig aktie. Så han har gått in och köpt sina här certifikat och det är förstås gått åt skogen. Och jag bara satt såhär, ja, jag är inte med i den här investeringen.
Är det hans pengar?
Ja, nej.
Det var annars,
vi har köpt gemensamma aktier också, men det är en annan grej. Men då kände jag lite såhär, självklart, han får göra precis som han vill. Men jag kände lite att hela den här affären handlade mer om att han går runt och är sur för att han inte köpte SAS-aktierna. Och nu ska han agera på den här känslan han har. Mm. Men han har inte riktigt tänkt efter. Så tänk på det när ni köper aktier. Att precis som när ni shoppar och ska köpa någonting, sov på saken. Mm. För när jag har gjort fel med aktier, det är när jag pangar köpt någonting. Nu kommer Greger bli sur på mig också, WSI, men jag satt bredvid honom det här många år när vi lärde känna varandra som har WSI och då skulle...
Är det det här hiphop-märket?
Ja, typ streetwear, WSI. Ja. Och då satt jag och pratade med honom och blev helt liksom insnöad på och bara wow, de kommer växa så mycket i USA och alla marknader och allting. Men jag hade inte tänkt, det blev som ett impulsköp, den aktien. Jag blev helt insåld, precis som tänk om du går och shoppar och så säger en pingspa, du måste köpa den här klänningen och gud vad fin du var i de där skorna och sådär. Och så bara lyssnar jag på det och tänker inte alls, men passar jag det här? Tror jag på det här? Det har ju förlorat 95% på den aktien. Bra jobbat, pingis.
Men typ, kan man köpa en aktie i en julklapp till någon? Inte det en kul grej? För några 100 kronor?
Det är jättesmart.
Men kan man dela med sig?
Och det är också en av de värsta grejerna jag gjorde. Jag önskade mig in ett år aktier av pappa i födelsedagspresent. Men den aktien jag köpte var ju helt... Det var så här IT-krasch då och allting. Så jag förlorade hela min födelsedagspresent.
Inte det är en kul grej om man inte vet vad man ska köpa. Att man köper till exempel lite aktier i H&M till en kompis i födelsedagspresent.
Men jag önskar mig det av dig, julklappar. Okej, ska vi göra så? Vi köper aktier till varandra, julklappar. Ja.
Men hur blir det om din går väldigt bra? Får jag ta del av den då? Eller har jag gett bort den då?
Ja, jag ska väl ge någonting som jag tror på till dig.
Ja.
Det tycker jag är lite kul. Gud, det är en jätterolig
idé. Jätterolig.
Vi gör det. Tack för att ni lyssnade. Som sagt, fortsätt skicka in frågor. Vi kommer att göra några poddar med bara frågor och svar för att vi får så mycket intressanta mejl och tips. Och det är väldigt, väldigt roligt. Så att Expressen. Ekonomista@expressen.se. Fortsätt att mejla och tack för att ni lyssnar. En sista grej jag kom på var att det är så många som har frågat om det här med aktier, så vi tänkte nästa år ska vi försöka kanske att samlas för någon form av aktieträff eller någonting.
Just det.
Och är du intresserad av det så mejla in till oss också. Då är det info@ekonomista.se och märk mejlet då aktiesparklubb.
Och har en egen
En egen aktiesparklubb.
En egen ekonomistanalys. Att du har ett eget sätt som du tänker på. Eller har någon rolig aktiestory så, eller någon dålig investering, så hör av dig om det också.
Ja, dela med er. Det tycker vi är viktigt. Tack för att ni lyssnade, vad kul. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.